rulla, bandet rullar, du kan sluta dansa nu. Även om jag uppskattar lite jazzballett så här på eftermiddagen. Hörrni, det här är Lilla Drevet, en podcast för Aftonbladet Kultur. Jag som pratar med klar och potent stämma heter Nanna Johansson. Men jag är inte ensam, för här finns också Ola Söderholm. Hej!
Hej!
Och även den omsusade K. Svensson. Hej!
Oh, hej!
Hej! Hur är det med er? Är det fullt upp eller?
Jobba mycket.
Ja.
Jobba för mycket.
Du K verkar ju ha haft fullt upp på sistone. För jag hörde när du var med i Studio 1 för några veckor sedan. Kommer du ihåg det?
Nej.
Du gjorde din gamla karaktär Gnälliga norrlänningen. Aha. Känd från Lilla Drevet avsnitt 30. För de som inte hört Gnälliga norrlänningen så lät det så här när du gjorde den för första gången i vår podd.
Reklamare. Men i Jämtland, där jag kommer från, där som de bryr sig inte i Stockholm om vad som händer här i Jämtland. Vi har fått ett EU-projekt och det som de bryr sig inte. Vi bygger ut infrastrukturen. Men det som i Stockholm så bryr sig de inte. Vi har ökat medellivslängden med 14 månader. Men det som de bryr sig inte i Stockholm. Vi har sura tallskogar, men det är som de bryr sig inte. De bryr sig inte om våra tallskogar.
Och så här lät det när du var med i Studio 1 härom veckan. Då framförde du, eller rättare sagt din karaktär, lite kritik mot en artikel om landsbygden som skrivits av Aftonbladet Kulturs Jack Hildén.
Ja, från min horisont så är det ju så att man då åker ut några dagar till landsbygden helt ointresserad av de människorna som bor där. Jack hör inte vad de säger. Han åker till fel tågstation trots att det då finns två val på sj.se att välja på. Det är ganska lätt att hitta rätt bland de två. Allting är problematiskt. Allting är mörkt. Allt är mörkt beskrivet. Och sen åker man därifrån.
Reklamare. Men egentligen, jag kommer från. Det är som de bryr sig inte i Stockholm. Ja, vad som händer här.
Vi bygger. Ja, det ska vi inte gå in.
De klagar på att Jack Hildén inte tog fel tåg.
De klagar på att han liksom koketterar med att han inte kunde hitta. Men du hade ändrat på rösten lite, men annars är det ju samma gamla goa karaktär. Mm. Jag tycker det är fint att du hittat på ett namn till Gnälliga norrlänningen nu också.
Vad var det nu?
Magnus Stemmervall, centerpolitiker.
Jättebra namn.
Ja. Ja, där ser man. Efter den här rivstarten så är det väl dags att dra igång podden. Eller vad säger ni?
Visst.
Mm.
Ja.
Låt Lilla Drevet avsnitt 66 börja.
Vi bryr oss.
Hörrni, man talar ju ofta om den politiska centreringen kring mitten. Det har vi nog pratat om i det här programmet till och med. Att partierna ger upp sin egen art för att ta röster från den stora gruppen mittenväljare. Mm. Och de flesta partier är ju partier för folk som vill ha det ungefär som det är idag. Och så finns det Sverigedemokrater som också vill ha det ungefär som idag, fast med mindre invandrare. Och det har ju blivit ännu tydligare med decemberöverenskommelsen. Där alla partier utom Sverigedemokraterna samarbetar som ett enda stort mittenblock. Där är det inga nyheter. Ja, men det finns väl vissa olikheter såklart. Men den stora gemensamma likheten inom decemberöverenskommelsen är ju att alla inte är Sverigedemokrater. Det har alla partier utom Sverigedemokraterna gemensamt.
Just det.
Sverigedemokraterna försöker bli accepterade genom att utesluta folk som är för mycket Sverigedemokrater i Sverigedemokraterna. Men decemberöverenskommelsen tycker ändå inte det räcker. Fortfarande för mycket Sverigedemokrater i Sverigedemokraterna. Men det blir också ett problem för partierna inom överenskommelsen. På något sätt måste de ju kommunicera ut att de fortfarande är egna autonoma partier. Att man inte bara är ett av många sönderkokta riskorn i den här gröten som bildas. Men det går liksom inte att göra, det här är min spaning då, jag vet inte vad den är värd. Men jag tror inte det går att göra med politiska beslut inom decemberöverenskommelsen. Det går inte att ta några radikala beslut där.
Jag tänker mig att de får så här skaffa en ny klädstil och så för att sticka ut, eller?
Ja, men kanske en klädstil, men kanske också en språkdräkt.
Mm.
Alltså att man kommer få höra mycket mer radikalpolitisk retorik. Att det är så man uttrycker sin egen art som parti i olika frågor. Jag tänkte på det här när jag lyssnade på Morgan Johansson, vår justitieminister. Han vill att kvinnor ska kvoteras in i bolagsstyrelser. Har ni hängt med?
Ja, Eller var han tvungen att ta tillbaka det direkt?
Ja, alltså han har ju, de har ju börjat jobba med ett lagförslag där de ställer krav på att minst 40% av styrelsen ska bestå av kvinnor. Och då undrar man ju, vad är straffet för de företag som inte följer lagen? Vi kan lyssna här vad straffet skulle vara.
Vi har börjat arbeta med ett lagförslag.
Vad innehåller det?
Ja, det innehåller ett krav då att bolagsstyrelserna ska innehålla minst 40% kvinnor. Och sen får man då överväga vilka sanktionsmöjligheter det ska finnas om man inte lyckas nå upp till det.
Vart lutar det?
Man kan hota med en upplösning av bolagen.
Old school sosse. Väldigt starkt. Om säger att Volvo har för få kvinnor i sin styrelse, då tänker sossarna gå in, förstatliga bolaget och sen upplösa det.
Men. Ja, det var länge som man hörde såna, sån högljudd retorik om socialisering från socialdemokraterna.
Som tror att sossarna kommer gå in och lösa upp alla bolag som inte har en 40% kvinnlig representation i sina styrelser. Det här kommer ju absolut aldrig någonsin hända. Det kommer heller aldrig bli ett lagförslag. För i samma andetag säger Morgan Johansson att visst, det kanske blir så att vi upplöser företag med tråkig genusyn. Det kan också bli böter. Vi vet inte riktigt vad det blir. Böter är ju ett något mer troligt scenario. Han skulle kunna säga, under den här mandatperioden lovar vi att införa proletariatets diktatur, eller så ser vi över rutavdragen. Något av det blir det. Vi har inte bestämt. Det kan bli så att vi skapar en arbetarstat, eller så satsar vi pengar på ett kunskapslyft. Något av de två kommer det bli.
Det stora språnget eller kunskapslyftet.
Kanske en kulturrevolution.
Inte så stor semantisk skillnad, men stor skillnad i praktiken.
Det är ju kraftfull sosseretorik. Det är som att säga att man ska upplösa alla företag som inte följer den här kvoteringslagen. Men det är ju också lögn utav bara helvete. Sen hörde jag gymnasieminister Aida Hadzialic. Är det rätt uttalat? Uttalade sig om gymnastik på gymnasienivå. Det var ett program som handlade om varför man överhuvudtaget ska ha gymnastik på gymnasiet. Och varför det i så fall ska vara graderade betyg på det. Varför är betygsgrundande hur bra man är på redskapsgymnastik och innebandy?
Ja, det kan man fråga sig.
Ganska vettig fråga ändå. Så här svarade hon.
Jag tycker att idrotten, eller idrott och hälsa som det heter egentligen, är ett viktigt ämne. Vi måste ha en skola som bygger människan både psykiskt och fysiskt. Och där spelar just idrott och hälsa en viktig roll.
Vi ska ha en skola som bygger människan psykiskt och fysiskt. Det är så himla old school Alva Myrdal sosseretorik.
Hon svarar fortfarande inte på varför det ska vara betyg i det.
Hon svarar bara på varför vi ska beslagta barn och uppfostra dem själva i läger istället för att föräldrar ska göra det och förgifta dem med borgerliga värderingar.
Det är ju för att sossarna vet bäst. Sossarna vet. Det bästa hade varit att de liksom planerade husen och gjorde så här arbetsytor åt barn, lagstadgades att alla skulle ha. Skolan är här alltså dels ett läroverk men också en institution där man bygger goda samhällsmedborgare. Vi låtsas att vi fortfarande håller på att bygga ett folkhem som icke känner till några privilegierade eller tillbakasatta. Inga kelgrisar och inga styrbarn. Som Per Albin Hansson. Men det är ju ingen som riktigt tror att det här är ett scenario som är på väg att hända väl?
Att svenska skolan skulle kunna göra något fysiskt eller psykiskt för någon människa. Det är som
det
tror det.
Det en sån uppbygglig anstalt. Där du sköna nya värld. Människor byggs.
Nej, det är nog ingen som tror det om svenska skolan.
Men det är en härlig gammal sosseretorik. Ändå som är tillbaks. Och idag läste jag en debattartikel av Leif Pagrotsky. Där han talade om att kollektivtrafiken ska bli gratis i Stockholm. Hoppsan. Dels genom att höja landstingsskatten, men framförallt genom att låta arbetsgivare och affärer, alltså det som folk åker till, bekosta kollektivtrafiken. Jag tycker det låter som ett bra förslag. Men vet ni? Jag tror inte det kommer hända.
Nej.
Jag tror inte det kommer hända. Jag blir glad om det händer, men jag tror inte man kommer få igenom en höjning av arbetsgivaravgiften som täcker den kostnaden. Jag tycker ingenting talar för att det är det läget just nu.
Det är härligt med det här sosserycket.
Ja, men det betyder ju ingenting. Det är bara retorik. Nu var det taskigt att bara ta sossarna som exempel. För jag tror att liksom alla partier kommer att hålla på så här och liksom spänna vaderna i liksom uttalanden.
Fast man har ju verkligen längtat efter det med dem.
Med sossarna? Att,
ja, lite färg i det partiet.
Jo, men jag, ja.
Men jag har sett den här dokumentären, Den enda vägens politik. Har ni sett den?
Nej.
Har ni hört talas om den?
Nej.
Berätta för lyssnarna.
Berätta om det roligaste och bästa du någonsin sett.
Men det handlar om att det är något paradigmskifte för vad, hur nationalekonomerna tänker nu. Att det var den här Milton Friedman-grejen med den nyliberala eran. Och sen bara kolla Piketty upp. Funkar det här? Nej. Och nu bara byter alla. Så nu säger IMF också så för höga skatter på de rika. Och så att alla nationalekonomer har bytt fot från en dag till en annan.
Men tror du att politikerna är på väg tillbaks? För det är ju det som skulle behöva hända i så fall.
Ja, men det var det de visade på, att han visade på så här klipp, typ så här Anders Borg, Fredrik Reinfeldt sa så här för 3-4 år sedan, bygga tunnelbana, är du galen? Det var det sjukaste jag har hört någonsin. Vi har liksom inte pengar till ens skolmat. Och sen så 3 år senare, vi ska bygga tunnelbana. Att det bara bytte så jättesnabbt. Aha, samma människor sa det.
Det skulle ju bli spännande, för att nu har det var länge sedan det var på det sättet ju.
Mm.
Att man kände att det var någon idé att rösta eller något sånt där. Nu vet man ju. Man känner sig ju urtöntig när man går och röstar.
Jag gör faktiskt inte det.
Nej, men det är väl för att vi är en tönt innerst inne.
Ja, kanske.
Det är bara ditt naturliga habitat.
Och jag trivs faktiskt väldigt bra i de röstlokalerna.
Lilla föreningsmänniska.
Jag är ingen föreningsmänniska. Ja, du... Kalla mig aldrig mer föreningsmänniska.
Den som bär flest stolar till mötet, den får bestämma. Det är så du vill ha. Du är som en sån här invandrargubbe.
Fy fan, Anna. Jävla invandrargubbe.
Stick till din Viktor Sköra-förening. Sitt i kassan.
Utse en ordförande och sekreterare.
Nanna räcker upp. Någon som vill vara justerad. Inte Nanna igen.
Jag såg ett klipp på vår favoritmediasajt Aftonbladet. Ett klipp som visade när polisens insatsstyrka gjorde ett tillslag efter en skottlossning i Jakobsberg utanför Stockholm för några veckor sedan. Bilderna i klippet visar ett helt normalt polisarbete. Men...
Men tittar man närmare på en av insatspolisernas t-shirt syns den här texten.
Nu ser vi inte texten.
Bilderna har spridits i sociala medier den senaste tiden och den har upprört många.
Vad stod det då på den här t-shirten som insatspolisen hade under sin skottsäkra väst? Det stod, jiddrar du så dör du. Många blev ledsna, arga, oroliga, kränkta.
Ingen som blir generad.
Generade, melankoliska, dystra, förstämda.
Det är lite den mamma och pappa svävar ut på klassdiskots dansgolv känslan också.
Ja, verkligen.
Jiddrar du så dör du. En polischef har gått ut och sagt, förlåt, förlåt, det här är oacceptabelt. Och jag tänkte så här, varför då egentligen?
Mm.
Alltså för jiddrar du så dör du, står det på t-shirten. Det står inte så här, jag ska döda er allihopa.
Nej.
Det är bara den som jiddrar som ska dödas.
Det stod inte ens golar du så dör. Det var ingenting sånt.
Nej.
Det är så luddigt vad jiddra är egentligen.
Ja, men alltså jiddrar du så dör du. Är inte det en helt okontroversiell beskrivning av polisens befogenheter?
Jo.
Egentligen.
Nej, men det är det väl inte.
Polisen får döda dem som jiddrar.
Nej.
Det har ju varit svin mycket sådana.
Det är ju inte kanslisvenska, men det är samma innebörd som finns i lagboken.
Var han inte till skurk om han var undercover? Han var väl utklädd till liksom andra laget?
Nej, han var inte
civilklädd.
De var inte undercover. Det var insatsstyrkan som har på sig skottsäker väst och hjälm och så tunga vapen.
Då missuppfattar jag nyheten.
Du trodde det var en civilsnut som hade en sån.
Jag trodde han var utklädd till skurk. Liksom. Att han skulle infiltrera någonting.
Ja, så som har,
detta var hans helt normala kläder.
Lite vag uppfattning av vad som är coolt i firman.
Ja, men det var det
jag tänkte. Civilpolis.
Men är det inte att det är lite varmt nu? Han hade den här t-shirten under, fick klä av sig lite under den där västen. Liksom.
Jag tror inte problemet var att han hade en t-shirt, utan att det stod så på t-shirten.
Jo, men han kanske inte hade tänkt jag ska behöva visa den här ärmen.
Nej, men de kanske inte tyckte han skulle ha en sån tröja alls.
Nej.
Ja, men som jag sa, att det är ju egentligen en beskrivning av polisens befogenheter. Det är inte kanslisvenska, jiddrar du så dör du, men det är samma innebörd som finns i lagboken. Ja. Som alla, liksom, alla förutom så utomparlamentariska grupper ställer upp på det. Att polisen ska ha den här jiddrar du så dör du monopolet
ja.
I Sverige. På polisens hemsida står det så här under rubrikerna befogenheter och rätt att använda skjutvapen, citat: skotten ska i första hand riktas mot benen, men om omständigheterna kräver det får polisen skjuta direkt mot överkroppen, till exempel om den hotfulla personen befinner sig nära i avstånd och angreppet går fort. Slutcitat. Jiddrar du så dör du.
Jiddret.
Det är det det står.
Jiddra kan också vara att någon frågar så här: du får låna ditt vapen, du får hålla i det. Alltså, det finns ju nivåer av jidder.
Ja, jo, jo, för all
men det här, man får väl läsa det här snällt då, att jiddrar du mycket?
Ja.
Håller du på? Har du ett jävla jidder?
Det, ja, det är implicit.
Jiddrar du på nära håll?
Jiddrar du mycket så dör du, har du stått.
Ja, de får trycka upp en ny sån modifierad t-shirt. Om det är ett jävla jidder, då dör du.
Men
7 jävla jidder.
Ja. Visst får man inte mer respekt för polisen som ber om ursäkt för en t-shirt? Alltså, respekten är ju i bästa fall oförändrad. Men vad fan spelar det för roll? Varför kan de aldrig ha lite balle och bara säga så här: det var hans alldeles egna t-shirt. Den tar inte vi i polisen något ansvar för. Ja, men han får väl ha vad han vill.
Ja, men jag menar ju det, de kunde bara stå för det. För att ja, det är så, ja, jiddrar du så dör du. Läs lagboken, sopa. Alltså, det är ju bara... Jag tycker de skulle kunna byta ut den där omständiga texten som jag läste upp till bara jiddrar du så dör du, att det är mer kärnfullt uttryckt. Man ska begrava en intern utredning efter att någon farbror blivit skjuten i Husby. Jag åberopar 5 kapitlet 18 § jiddrar du så dör du. Den misstänkte jiddrade, och det får vi tvungna att göra så att den dog. Polisen har lagt ner förundersökningen om tjänstefel eftersom den omkomne jiddrade.
Du tänker att alla poliser borde ha en sån t-shirt?
Det blir väldigt tydligt då och lättbegripligt.
Gidra inte.
Nej men jag fattar att det kan anses kanske lite hotfullt och läskigt.
Men osmakligt nu när osmakligt. Det har varit så mycket såna dödsskjutningar liksom.
Mm.
Var?
Ja, det är ju jättemånga som har blivit skjutna av polisen.
Var det, och det bara var en i Husby?
Var en i Varberg var också? Också.
Ja.
Jaha.
Tror jag.
Det tickar på.
Mm.
Men jag tänker att det är nog en statistisk sanning vi kommer få leva med. Hur länge går de? 2 veckor i polisskolan och sen får de vapen och ut på stan.
Ja, jag tror att det är så.
Vad är kravet? Att du är tjej eller invandrare eller typ en smart bland vakter? Det är ju enda kravet för att bli polis. Att du är en ganska bra dörrvakt. Eller kan sätta upp håret i en jättestram hästsvans. Ja, en sån här tönt invandrare som sviker dina gamla kompisar. Skojar bara det sista. Ja, men då kanske det blir så till slut. Det blir någon dödsskjutning per år.
Ja.
Men jag undrar om är det någon som har sett om det liksom finns såna tröjor att köpa, eller om han har specialbeställt det. Typ verkligen gått in på en sån t-shirt-sida och fyllt i den här texten i den här färgen på den armen. Ja, eller är det någon sån vanlig t-shirt? Jag har ingen koll.
Jag googlade på jiddrar du så dör du, och jag hittade ingen träff som inte liksom var knuten till den här nyheten nu.
Mm.
Så det verkar inte vara något sånt uttryck som är ikoniserat sen tidigare.
I vår systerpodd Alla mina kamrater tror jag man kan, via den kan man köpa t-shirten om man är intresserad.
Ja, just det, för de tryckte upp en variant nu på den. Man fattar ju vad problemet med det här är. Spelar lite dum jag kanske nu. Gjorde jag kanske i början.
Jo.
Alltså, ja, men det kanske inte är en jättegrej, men man fattar ju att det är en grej. Men jag tänkte på det, att jag tycker att kanske att alla vänsteråsiktspersoner bara borde låta det här vara. Att det kan vara värt det rent taktiskt att bara släppa det. För det är alltid sånt jävla liv om att vänstern håller på med det här fina hatet. Mm. Vet, att liberala åsiktspersoner, Asperger, tolkar vänsterkultur och tycker att allt metaforiskt våld i låttexter ska tolkas bokstavligt.
Just det.
Det ska behandlas exakt som om det var ett hot från ett MC-gäng. Mm. Att Joakim Thåström verkligen anstiftar till nackskott på moderater.
Mm. Man har ju inte heller våldsmonopol.
Nej, vi kan komma till det. Men att Adam Kanyama verkligen gör anspråk på faderskap till Björn Söder.
Sveriges Radio bara, den här låten var bra. Den ska vi spela.
Nu var det bra. Det var att lilla ytterpytte Jason Timbuktu verkligen ska dunka Jimmy gul och blå och hissa upp honom i en flaggstång. Vi ska låtsas som att det verkligen är det som kommer hända. För vi skriver på DNs ledare och är supertöntiga. Liksom, och jag tycker att den här liksom, ja, men det är sån patetisk moralpanik.
Mm.
Jag tycker att representanterna för det här fina vänsterhatet inte ska vara lika så djupt humorlösa som alla små farbröder på Neo.
Nej, men jag vet,
att
men
de ska bara säga då, ja, det var ett skämt. Gidrar du så dör du. Kanske inte var roligt, men jag orkar inte heller låtsas spela dum och tro att det är ett hot på riktigt.
Nej.
Exakt, men gör inte alla det här felet att liksom högern har kunnat gotta sig över att vänstern varit så himla moralistisk och humorlös, och sen så sa våra kompisar i tankesmedjan, kallade Alice Teodorescu för husblatte, och helt plötsligt kom liksom en efter en av högermänniskorna ut som töntar dem också, som liksom inte kunde se en kontext eller se liksom ett jävla skämt.
Ja,
alltså alla går i den fällan förr eller senare.
Alltså, de har gått i den fällan många gånger förut med att radioanmäla Ebba Grön och sådär, tycker jag i och för sig. Om man ska se dem som ett kollektiv, det kanske är orättvist.
Kanske.
Men, ja, men tänk, om man bara släpper det här, och det skulle ju som du säger, Nanna, vara för bjussigt av vänstern. För att, liksom, att artister uttrycker sig slängigt och att poliser uttrycker sig slängigt är två olika saker.
Men, ja, för 30 centimeter från den där texten finns det ju ett tjänstevapen.
Det kan ändå vara värt det att bjuda på det för att slå hål på deras tes om att vänstern har något frikort att uttrycka sig så här. Vi säger, det är lugnt. Det är inte bara vänstern som har rätt att svinga lite. Vi kan ta lite mustigt språk från polisen också.
Tycker jag.
Burleska, rabuleska poliser som spetsar till det. Tänjer på gränserna för den goda smaken. Känner du dig kränkt av polisen? Ja, då är det ditt problem. Känsla du får hantera. Om man bjuder på den grejen, då måste de för alltid hålla käften om vad olika hiphoppare gör.
Ja.
om vi släpper det här, då får en politiker aldrig mer anmäla Sommar i P1 för att de spelar Ebba Grön. Liberala twittrare får inte bli så här spelat indignerade och kräva att Peters musikläggare ska låtsas be om ursäkt till alla som låtsas bli upprörda. Det kan vara värt det.
Det skulle lätt vara värt det.
Jag tycker att det är viktigt att det är högt i tak också inom statliga institutioner. Dels när det gäller vilken musik som Peter får spela, men även när det gäller vilka typer av budskaps-t-shirts snutarna får ha.
Mm.
Visst, giddrar du så dör du. Kanske osmakligt, men om vi ska börja förbjuda, då är det lätt att det blir ett sluttande plan.
Ja.
Om en insatspolis inte får ha giddrar du så dör du, vad blir nästa steg? Förbjuda en kriminalinspektör att ha en ikväll för 107 svenskar gonorré-t-shirt. Är det ett sådant samhälle vi vill skapa, undrar jag. I went to Cuba and all I got was this shit t-shirt. Är det okej? Okay? Som drar man till sin spets, kanske så här provocerande, men jag hatar måndagar t-shirt. Som de har köpt.
Man måste inte vara galen för att jobba här.
Hjälp. Det funkofobiskt att ha en sån t-shirt. Beer helping guys getting laid. Får man ha den?
Jag tror inte det.
Jag är tjock, du är ful, jag kan banta. Det är det bästa polisen vet, att ha såna här t-shirts. Hello yeah. Ladies, jag älskar bröst. Förbannade Mozart-keps.
Vad heter den? I hate cats, but I love pussies. Får de ha den?
Ja, det blir väldigt lätt ett sluttande plan.
Ja, det blir det. Ja. Det hör jag det.
Och då kan man liksom inte, kan man inte kunna se i framtiden poliser liksom storma någon sån pundarkvart.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Det är Jakobsberg med en t-shirt där det står I hate cats, I love pussies. Det tycker jag är ett lackmustest på hur fritt samhälle man lever i.
Hur peppade är ni på en eventuell plats för Sverige i FNs säkerhetsråd?
Superpeppar.
Ja, förstår det. Den nya regeringen är också superpeppad. De vill att Sverige kandiderar för att få en av de roterande platserna i rådet under perioden 2017 till 2018. I Agenda i söndags så var det ett reportage om just det här. Sveriges önskan att bli en del av säkerhetsrådet. Men vad är då säkerhetsrådet för den som inte har så bra koll? Jo, det består av 5 permanenta medlemsländer, USA, Ryssland, Kina, Frankrike, Storbritannien och 10 roterande som sitter på 2-årsmandat. Och det är alltså ett av de här 2-årsmandaten som Sverige står och dreglar över.
Peppar, peppar.
Ja. Säkerhetsrådets uppgift är att se till att det är fred i världen. En snabb blick på just världen visar ju att det inte funkar supereffektivt.
Tänk om vi inte har haft säkerhetsrådet.
Nej, det vågar man inte ens tänka på. Och att det inte går så bra beror nog på att de permanenta medlemmarna hela tiden sitter och kockblockar varandra med olika veton. En i Agenda-reportaget sammanfattar läget så här.
Det är inte mycket man kan åstadkomma i säkerhetsrådet.
Nej, inte så mycket man kan åstadkomma. Men Sverige är ändå supertaggat på att få vara med och åstadkomma, citat, inte mycket. Hur ser då våra chanser ut att bli invalda? Vad tror du, K? För jag gissar att Ola har sett det här reportaget.
Nej, men jag, var det inte snack om att Margot sabbar allting genom att vara så cocky mot Saudi?
Och det är, ja, jag har sett reportaget. Det är väl ungefär det de säger i reportaget också.
Visste jag?
Ja, att det är att vi har tappat arabländernas röster.
Ja, fast det är inte riktigt det som jag tänker haka upp mig på.
Men inte arabländerna sura att de inte har någon representation där?
Har de inte det då?
Jo.
Men de borde väl ha någon bland de fasta? Numera.
Ja, nej, det har de inte.
Nej. Det måste ju ändå... Ja, skitsamma.
Ja, strunt samma. Våra chanser ser inte lysande ut. Och det beror faktiskt inte bara på Margots giddrande, utan det beror också på att Sverige och de andra nordiska länderna inte är särskilt omtyckta inom FN överlag. Ja, ni hörde rätt. Norden är FNs paria. Agenda intervjuar diplomaten Terje Röd Larsen och han berättar exakt hur FNs medlemsländer ser på de nordiska länderna.
I FN så uppfattas Norden som att ha en självfölelse av att man är moralsk överlägna och att man är besserwissere, att det är en viss arroganse.
Arroganta, moraliskt överlägsna och besserwissere, det är vi i Norden enligt resten av världen, enligt Terje Röd Larsen. Flera andra i reportaget är inne på ungefär samma spår, men använder eufemismer som att vi har så mycket ryggrad, vi har kommit så långt med mänskliga rättigheter att det är läskigt för de andra och jära jära. Och så kan det väl också vara, men bara det faktum att vi känner att vi måste vara med i säkerhetsrådet, trots att det beskrivs som handlingsförlamat, tycker jag bevisar besserwissere-teorin. Trots att det är verkningslöst så vill Sverige vara med för att det är prestigefullt att vara med. Det är något att skriva på CV:t.
Ja, det är det.
Ja. Ja. Sverige är en sån jävla elevrådstyp. Va? Ett råd som vi inte är med i. Det här måste vi ändra på. Det får inte finnas ett råd i världen som Sverige står utanför.
Men det kan, de vill inte välja in Sverige och de andra nordiska länderna för att de blir för glada. Om man väljer in dem, det är så här, vi vill inte göra er så glada.
Nej, och jag tänker också att jag tänker att de gör rätt som iakttar försiktighet. För om nu säkerhetsrådet bara är det här tandlösa organet där länder träffas, slår ihjäl lite tid, har lite trevligt, varför ska man då behöva stå ut med en störig plugghäst?
Ja, nej, jag fattar dem. Jag fattar dem fan med.
Om Sverige kommer in i säkerhetsrådet så kommer det bli så här. Sveriges representant kommer gå in först av alla, sätta sig längst fram, plocka upp sitt pennfodral i ryggsäcken och långsamt, långsamt rada upp alla sina välvässade blyertspennor och sina suddegum på bordet. Kanske något annat land, typ Ryssland, behöver låna en penna för den har inte med sig det. Och Sverige går då motvilligt med på det, men skriver upp den här skulden i en sån superorganiserad filofax med färgglada gem. Pratar kanske lite med Kinas representant, säger: hoppas det blir oförberett prov idag. Så skulle Sverige vara i säkerhetsrådet. Så det är inte svårt att förstå varför ingen vill ha oss där. De vill inte ha någon Hermione som sitter och viftar med handen i luften.
Nej.
Ingen vill ha det där landet som ser missbelåtet ut efter att ha fått in en undersökning där det bara listas som tredje bäst i världen på typ social rättvisa. Åh, bara trea när typ Botswana sitter bredvid och har gjort sitt bästa.
Så jag förstår inte, varför inte jag populärast? Jag som är så duktig.
Ja, och jag tror det
är... Vad är det för mekanismer här som jag inte förstår?
Jag tror faktiskt att det är bra för Sverige också att inte få den här platsen. För om Sverige kommer in i säkerhetsrådet så kommer det börja rycka i de andra ländernas mobbarnerver. De kommer typ inte berätta för Sveriges representant när det är möte. De kommer sätta upp lappar med pilar mot fel dörr. Här inne är det pil mot handikapptoan. Bara för att få lite lugn och ro. Ingen tycker om en pluggis.
Jag tror det kan vara så enkel skolgårdspsykologi. Liksom.
Men också det här att vara för glad över att få vara med och sitta bland de stora grabbarna.
Ja, precis.
Och att, det sa de väl också i det reportaget, att de håller på att tjata för mycket om mänskliga rättigheter hela tiden.
Jag vet, jag tog inte med det i just det här. Men,
Nej. Man måste ta emot lite för både FN och säkerhetsrådet att så många tycker det, att det är jobbigt. Snacket om mänskliga rättigheter. Att det sinkar ner alla diskussioner.
Ja, men man kan säga att det är så här meningslösa plakatgrejer. Att det är en sån grej med svensk debatt. Att man bara vill att man ska säga fy till de som är dumma och så vidare. Fast det är helt låst i praktiken. Så ska man då sitta där och så läsa upp någon deklaration för Putin. Så här att, ja, alltså, ska vi ta oss igenom det här 10 minuter? Vi kommer inte dra oss tillbaka från Krim. Bara liksom för att Margot Wallström har en känsla. Det är så långt från realpolitik.
Ja, här kommer en uppsats som man har bett att få läsa upp själv.
Margot Wallström har skrivit en dikt idag på FN-dagen om att det är fel med krig.
Visste ni att börja varje rad i den dikten?
Krig är smärta och död. Fred är kärlek och glöd.
Men det är en konstig exportvara att ha rätt.
Ja, men det är som att andra länder fattar att vi får hålla på med någon handelssanktion mot Ryssland. Så här, hugga av någon gasledning. Sverige tror att man kan skriva så här dikter och skoluppsatser tills de skärper sig.
Fy dig.
Men kommer det inte ibland helt så här galna förslag? Det var några centerkvinnor. Jag tror till och med Morgan Johansson var ute och vevade om att Sverige skulle ha så här... Svenskar som ligger med sexarbetare utomlands ska straffas efter svensk lagstiftning. Mm. Alltså att Sveriges lagar är så bra så att de ska gälla även utomlands. Alltså jag förstår ju att folk liksom spyr när en kommer på tal att ta in svenskar i säkerhetsrådet. Mm. Man får ju skämmas. Senast vi satt här på ditt kontor, Ola, det var för 2 avsnitt sedan.
Just det.
Då talade vi om brott och straff ganska länge. Bland annat om stigmatisering, stämpling och sånt här. Vi fick fint beröm på Twitter, såg jag. Både Rose Alliance, som är en rättighetsorganisation för svenska sexarbetare som jobbar emot stigmatiserande och prostituerande, och Twitterkontot Svensk Hora hyllade oss.
Vi vet inte om det här är 2 personer.
Det skulle kunna vara samma.
2 Twitterkonton.
Men det är 2 Twitterkonton. Men ändå roligt att få beröm. För att vi och Liv pratar om hur moraliska entreprenörer och moraliska lagar skapar brottslingar.
Mm. Jag är inte säker på att Liv vill vara poster girl för den här då.
Nej.
Sexköpsliberala grejen.
Jag tänkte rätt ska vara rätt, bara att det var faktiskt Liv som fick berömmet.
Det får hon komma och svara för själv någon gång. Jag tror att hon kanske inte vill det.
Nej, okej. Okay. Då sparar vi prostitutionsdebatten helt enkelt. En dag ska vi ta den. Det kliar ju i fingrarna på oss alla att ta den diskussionen.
På en av oss.
Mm. Men vi kan väl göra som att konstatera att stigmatiseringen av de prostituerade kvinnorna är ett problem för de kvinnor som prostituerar sig.
Ja.
Ett exempel är att det är minst lika vanligt bland män som kvinnor att prostituera sig. bland unga män och kvinnor. Det är vanligare att unga män prostituerar sig. Men den manliga prostitutionen målas aldrig upp som samma problem. Som gayvärlden inte stigmatiserar prostitution på samma sätt. Bla bla bla. Vi ska inte prata om det här nu. Men om man ändå ska säga någonting så har vi en lag som gör den som köper sex kriminell. Det är ju det vår sexköpslag säger.
Mm.
Och det gör att offret för brottet är den som säljer sex helt enkelt. Att kvinnorna som säljer sex stigmatiseras som offer. Och det kanske, så kanske det är. De kanske är offer för sexistiska strukturer. Det kanske vi alla är. Om man har den liksom feministiska teorin.
Vi ska inte prata om det här.
Vi ska inte göra det.
Nej, okej.
Okay.
Du ska läsa upp en inlaga här. Om din ultraliberalism här. Nej, oemotsagd, för vi ska inte prata om
jag vill
det.
Jag vill bara att vi kan hamna in något som ändå är självklart för alla. Att ett stigma i sig är dåligt för den som blir stigmatiserad. För att det krymper en människa till en egenskap.
Mm.
Det är det som ett stigma är. Jag tänkte på det. Titta nu när jag lämnar ämnet så fint. Jag tänkte på det här.
Vad fint om du inte hade kommenterat hur fint till ämnet.
Det var ingen av er som sa någonting. Så att eget beröm luktar illa, men det är det enda jag kan få. Jag tänkte på detta när jag läste folkhälsominister Gabriel Wikströms debattartikel i Expressen. Där han var ärlig nog att lyfta frågan om varför narkotikadödligheten i Sverige är bland den högsta i Europa. Bara det räcker ju för att göra honom till en bättre människa än Beatrice Ask. Fast det krävs ingenting för att vara en bättre människa än Beatrice Ask. Man behöver inte ens vara en människa. En vild babianhona uttalar sig bättre i narkotikafrågor än Beatrice Ask. I alla fall, detta är också bara postulat vi kan hamra in innan vi sätter igång och pratar. Ja, men jämfört med resten.
En babianhona är bättre på att läsa The Onion än Beatrice Ask i alla fall.
Mycket bättre. Jämfört med resten av Europa så är det få i Sverige som brukar narkotika. Och sen 2010 har användningen av narkotika minskat. Däremot är dödligheten hög och fortsätter öka. Så här skriver till exempel socialdemokraten Hillevi Larsson i en riksdagsmotion från 2014. Sveriges restriktiva hållning i narkotikafrågor har varit framgångsrik när det gäller att minska det experimentella bruket av narkotika. Men politiken har drabbat de som redan befinner sig i missbruk. Vi har minst lika många tunga missbrukare som övriga Europa och en ökande dödlighet. Tråkigt. Och ja, det här känns som att det finns en förklaring här som ligger i stigmatiseringen. För att om man för en restriktiv narkotikapolitik och har lågt i takdebatten så får man eventuellt då färre narkomaner. Problemet är att de narkomaner man får dör.
Ja, lite den här stämplingsteorin då att
ja,
men det som många säger att man minns från knarkinformation i skolan att känner du en gång lukten utav te. Då röker te. Då är det en vecka bort innan du...
Innan du suger av en gubbe.
Innan du tar heroin. Sil i ögat så att den ska gå snabbare upp i hjärnan.
Mm.
Så har det blivit då.
Ja. Ja. Knark är knark och så fort man börjar med det man förlorad. Och då kan man tro på det själv kanske också. Lite
precis.
Grann.
Och tanken är ju såklart att det ska leda till färre narkomaner. Att man skräms. Och det gör det kanske också. Men de som inte blir skrämda, de får det ännu värre.
Mm.
Samma sak med sexköpslagen. Om man ska, alltså den är tänkt såklart att leda till mindre prostitution. Men för de som ändå prostituerar sig blir det jobbigare. Så frågan är, alltså, man kan ju ställa frågan på sin spets och fråga sig så här. Ska vi ha många narkotikabrukare och låg dödlighet? Eller få narkomaner och hög dödlighet? Alltså att det är det som är valutan vi handlar med om man ställer upp det. Vilka betalar priset för att medelklassungdomar inte ska röka hasch? Det gör de mest utsatta i samhället, narkomanerna. Det är ju den logiska följden av den här liksom stigmatiseringstanken.
Ja, det har väl de redan valt. Alltså jag menar politikerna. Att det är...
vi ska ha, ja. Att några få betalar priset ja, med sitt liv.
Men det är också mera dödlighet enligt statistiken i Sverige då. Jämfört med andra länder som har fler brukare.
Mm.
Men färre
exakt.
Döda.
Precis.
Alltså, Sverige är någon slags EU-topp när det gäller dödlighet.
Ja. Mm. Ja, och framförallt i förhållande till hur få som brukar narkotika verkar det som.
Mm.
Men jag menar, om man till exempel gjorde alla som inte lämnade tillbaka sina biblioteksböcker laglösa så skulle antagligen inlämningsstatistiken förbättras. Men den lilla gruppen som ändå inte lämnar in sina böcker skulle få det sämre.
Mm.
Om man fick göra precis vad man ville mot de som var så dumma att de inte lämnade in sina böcker i tid. Precis vad man ville, vad man var sugen på att göra med dem. Och de var skyldiga att ställa upp på precis allt. Det är straffet. Det skulle slå hårt mot de som inte lämnar tillbaka sina böcker.
Men det skulle också bli en så här dålig gerilla av laglösa i Sherwoodskogen. Att det bara är bokmalarna som är där ute. De kan inte skjuta pilbåge och slå tillbaka. Liksom.
Nej, de får sitta där och
glasögon och
bara. Ingen vågar låna böcker av varandra för de är så himla dåliga på att lämna tillbaka. Men det skulle ju förbättra lånestatistiken. Om vi bestämde att det var lika fult med fågelskådning som med pedofili, så skulle säkert många vi skulle slippa mycket fågelskådare.
Förbättra statistiken.
Ja. Ja. Det skulle bli underbara siffror. Rena jubelsiffror. Men vad jobbigt för de som ändå smyger ut och tittar på fåglar. Samma status som en pedofil. Men färre fågelskådare såklart. Ja, men så här skulle man ju, alltså med den här logiken så är det ju liksom rätt att införa dödsstraff på snus.
Vi får inte glömma att Sture Bergvall nu är någon slags mysfarbror, men han är dömd fågelskådare. Liksom folk har glömt bort det om honom, att man bara tycker att de här Göran Lambert och så är tokiga, men han är dömd fågelskådare.
Han har varit en riktig kryssjägare i sin ungdom. Men jag tycker ändå det är ganska intressant om det är så att man måste välja mellan de här två alternativen. Antingen liksom många brukar få låg dödlighet. Det är inte säkert att världen är inte så enkel så att det blir så. Men om det liksom är idealexemplen som man diskuterar utifrån.
Men vad är det man gör rent politiskt praktiskt då, ifall man vill ändra det till att det ska bli mindre stigmatiserat med narkotika i Sverige?
Jag förstod inte riktigt vad Gabriel Wikströms tanke var, men det var ju, målet var ju minska dödligheten. Men jag tror hans tanke var...
Men han vill inte kompromissa med...
Nej, men han vill göra en kartläggning. Jag tror inte han verkar inte helt liksom äcklad av tanken att dela ut eller liksom sprutbytesprogram och sånt där. Och det hade väl varit bra.
Ja, just det. Ja, men det känns ju, ja, precis. Det känns ju ganska självklart. Men de kommer ändå inte börja legalisera någonting, eller?
Det tror jag inte. Nej. Det skulle förvåna mig om Sverige inte är bland de sista i Europa att göra det.
Men är det så, i vilka länder är det som har bättre statistik när det gäller dödlighet, mindre dödlighet? Är det kanske att Holland har fler brukare men färre döda?
Det tror jag. Men nu gissar jag ju bara, för jag har inte den statistiken. Ja. Men han tog själv upp den liksom ovanligt höga dödligheten i Sverige. Som det liksom inte pratas sådär. Beatrice Ask pratar ju aldrig om den.
Nej.
Eftersom hon älskade det rådande systemet. Det verkar ändå vara liksom någon skillnad mellan Gabriel Wikström och Beatrice Ask. Nu var inte hon folkhälsominister, men hon uttalade sig i samma frågor.
Men det där handlar ju så mycket om hur man behandlar heroinister. Att det har varit helt jävla sinnessjukt. Mm-hmm. Och det är ju på något vis... Eller jag tänker, det har kanske inte så mycket att göra med attityden i skolan och hur man informerar om droger och så. Eller säkert en del. Men när folk väl har kommit till att vara heroinister, hur de behandlas då. Att det skulle man kunna ändra på och ändå vara en moralistisk kärring i sin knarkinformation.
Jo.
Alltså att den grejen är så jävla konstig, att de sparkar ut folk från Subutex-program hela tiden och att de har gjort sådana här undersökningar med... Jag tror det var något när det började i Sverige att de gjorde något sånt med Subutex-program, att de testade den första gång med hjälp av placebo-test. Mm. Att de gav en grupp människor Subutex och bytte till sockerpiller.
Just
för hälften.
Just det här har vi pratat om.
Efter halva tiden. Vilket är så mindblowing. Att det är så superduper stark medicin som kan ersätta heroin. Att ni måste placebo testa det.
Till en början fick alla deltagarna i forskningsprojektet Subutex. Men efter en period byttes Subutexet ut mot sockerpiller för en del av patienterna. Vilka som inte längre fick Subutex visste varken patienter, läkare eller anhöriga. Ingen i Subutex-gruppen dog under projektets gång, men det gjorde 4 i kontrollgruppen.
För att då var det i den här kontrollgruppen var det liksom några stycken som dog för att de tog återfall och tog heroin igen.
Ja, man inte testa andra patientgrupper? Vi testar att operera utan bedövning nu. Mm. Vi ska se om det verkligen gör så ont.
Mm.
Så gör man ju inte. Men jag hörde en historia om en kompis när de spelade in tv-serien Bron, när de var över i Danmark. Och så skulle de spela in på Istegär. Och då rusade du ut, precis när de skulle sätta igång och spela, rusade du ut en heroinist med full erektion.
Mm.
Inga byxor. Och körde kanylen rakt i ollonet och skrek. Och jag bara kände så här att den typen av levnadsglad heroinist ser jag aldrig i Sverige.
Nej.
Jag ser aldrig någon göra något så,
spektakulärt.
Nej.
Det är det.
En seger för livet, känner jag.
Ja, det är väl inte den gängse sinnebilden för levnadsglädje.
Nej,
heller,
nej. Men om man
är inte så här,
plocka vårens första blomma, köra ner en kanel i ollon.
Så Filippa Reinfeldts Instagrammor måste sluta lägga upp bilder på heroinister.
Var fick hon ens den emojin ifrån?
Ja. Blått hjärta. Köra kanel i ollonet, emoji. Hashtag Stockholm. Hashtag
love.
Hashtag tacksamhet.
Twittra direkt från nya prinsessbröllopet. Det är sån här lycka jag känner nu.
Men det är också kul med det när man sitter och kollar på bron och är så här, är det här Malmö eller Köpenhamn? Den scenen skulle liksom inte kunna hända i Malmö, så det skulle bara vara direkt så här, Köpenhamn.
Man behöver ingen sån dateline längst ner.
Det är den bästa, tydligaste Danmarksmarkören man kan ha. Istället för någon så här gatskyltar på danska eller glyptoteket i bakgrunden. Det kan man bara ha i bakgrunden att det står en heroinist.
Hackar sig kuken.
Hackar kuken. Kan ju.
Vad är lycka för dig? Jag har gjort mitt val.
Han är en sån här karaktär i reklamfilmer i Danmark.
Han är deras Iprenman. Mm.
Telia-pappa.
Det är deras del. Det är personsförsäkring att du ska ha en gyllene ålderdom.
En sån, en yngre version av honom. Får se.
Vad gör du, fa? Det är inte din fa. Det är ju du. Förlåt min usla danska.
Just det. En gråhårigare version av honom själv. Så hackar sig i kuken i en lite futuristisk landskap. Men alltså, han sprang fram framför hela bronteamet och gjorde det demonstrativt. Han hade
en exhibitionist kan han ha varit. Man vet inte.
Men fick de det på band? För det skulle kanske kunna vara en sån grej som skulle kunna rubba Beatrice Ask.
Det är någonting
hennes
för
hårda lilla hjärtat smälta.
Lite bloopers från lite bakom filmat här.
Visa att all heroinism är inte missbruk. Det finns bruk också. Så ekvivalentet till att ta ett glas vin till baten. Springa med råståndet runt på Istergard. Hacka sig i kuken. Det är bara socialt knarkande.
Ni har gjort om det till att hacka sig i kuken. Ni är så äckliga ni två.
Rostiga kanilen försöker dunka in där i ollonet.
Hoppas de har sprutbytesprogram. Man vill inte behöva låna hans kanyl efteråt.
Ja, då var det dags att säga adjö för den här gången. Tack till Aftonbladet Kultur. Tack till K och Ola, eller som jag kallar er, Kola. Och tack till alla som lyssnar. Ni hörs igen om en vecka och då är det sista avsnittet för den här säsongen. Då utlovar Ola något alldeles speciellt. Eller hur, Ola?
Mm. Det där var inte bra för någon. Inte bra för någon.